Välkommen till en fantasystund, avsnitt 32. I förra avsnittet så läste jag ju från en skräckbok som heter Hädangången, och idag så ska jag komma tillbaka till fantasy. Jag ska börja läsa ur en serie som heter Dödens saga. Jag ska läsa från den första boken då som heter Saknad. Författaren heter Tess Williamson och är utgiven från Cookies and Dragons förlag. Det är en ganska tjock bok, men jag vet inte hur långa kapitlerna. Så att vi kör igång här från början, så får vi se hur långt vi kommer helt enkelt. Prolog. Stillheten i rummet var så tjock att man kunde skära igenom den med kniv. Det var den onaturliga stillhet som följde ett dödsfall. Vid fotändan av sängen låg ett inlindat bylte ingen ännu orkat ta hand om. Det skrik eller gnyende som borde ha hörts från knytet ekade inte genom rummet, utan det låg stilla. Alltför stilla. Inte heller hördes det glada stämman från den nyblivna modern. Inte ens ett andetag röjde den livlösa kroppen. En man knäböjde vid den stilla kvinnan på sängen. Huvudet vilade mot hennes hand medan hjälplösa tårar gjorde silverstrimmiga spår längs de skäggprydda kinderna. Två vaga skimrande gestalter framträdde i rummet. De var oskarpa och suddiga i kanterna, en spökbild av sina sanna jag. Mannen fortsatte att fälla sina hjärtskärande tårar omedveten om vad som skedde.
Fort, innan du börjar andas på egen hand!
En kvinna med hår likblekt som månens ljus lösgjorde sig från skuggorna. Med majestätiska rörelser närmade sig sängen med nästan onaturlig smidighet verkar flytta fram en handsbredd över golvet. Det svaga ljus som funnits i knytet på sängen falnade raskt. Kvinnan tog upp barnet och gav det till mannen som stod bredvid henne.
Tar du hand om det?
Hon tryckte det i hans famn. Innan mamman hann mer än ta barnet i sina armar dök en tredje gestalt upp. En gestalt som det inte gick att missa sig på. Döden stod där. Sakta, nästan vemodigt, sträckte han ut armarna. Mannen lade oändligt varsamt det döda barnet i famnen där det hörde hemma. Döden såg ner på knytet med beklagande blick. I ögonens gränslösa mörker rymdes en stor sorg. Men i dess djup grydde ett litet hopp. Försiktiga fingrar smekte med stor ömhet barnets mjuka kind. I samma ögonblick som man suddades ut och försvann uppenbarades en fjärde gestalt. En svart demon med vingar lika mörka som natten. Också han höll ömt ett bylte i famnen. Skillnaden var markant. Då detta knytte skrek kraftfullt. Barnet överlämnades till mannen som kärleksfullt kysste det och lade ner det på sängen där det tysta byltet tidigare vilat. Du är säker på att detta är enda sättet? Han vände sig mot kvinnan med ett falnande hopp i blicken. Som så många gånger tidigare visste han att hon hade rätt. Hon nickade sorgset. Leendet var beklämmande samtidigt som det försökte ingjuta mod i mannen.
Ta ett sista farväl, min käre.
Ljudlöst försvann hon i natten efter en längtansfull blick på barnet. Mannen böjde sig ner över det skrikande barnet. Sakta och lätt drog han handen längs dess mjuka, runda kind.
Må du växa upp och göra oss stolta. Följ ditt hjärta och omfamna ditt öde så att ljuset återkommer efter det oundvikliga mörkret. Gudarna kommer att vaka över dig.
Ljudlös försvann också han i natten, samma väg som både demonen och kvinnan tagit. Barnets skrik ekade i rummet och fick den gråtande mannen att trycka till. Långsamt vände han sig mot det skrikande knytet och tog det försiktigt, nästan valhänt i famnen.
Hur är det möjligt?
Hans tidigare så kalla och livlösa dotter tystnade vid ljudet av den förvånade rösten, fylld av en ögonblicklig kärlek lika stor som oceanerna. Kapitel 1. Ett osannolikt möte. Med långa kliv kom en fejd gående längs den tomma huvudgatan i Pemdri, en ganska liten stad mitt i Pan. Precis som de flesta fejder var han reslig och storvuxen. Ansiktet var skäggbevuxet och ögon gristrade klart blå när de sökte av området med falkblick. Det fanns en spänning i kroppen som tydde på att den var beredd på allt världen skulle kunna slänga på den. Bredsvärdet som stack upp över den vänstra axeln var inte något man vanligtvis såg i Pan. Däremot var det senvanligt i fejd och varje krigare av rang skulle hellre dö än att visa sig utan ett svärd vid sin sida. Landet i väst ansågs vara det mest ogudaktiga på Sinud, där invånarna frenetiskt förnekade gudarnas existens men alla respekterade krigarna hon frambringade. Solen stod i zenit och hettan i luften fick marken att dallra. Det bekom dock inte mannen nämnvärt, som njöt av de värmade strålarna som fick livsandarna att vakna till liv. Lojt sträckte han på sig. Glatt leende och med gnistrande ögon gick krigaren mot värdshuset den gyllene sköldpaddan lägger ner på gatan. Värdshuset var tämligen oansenligt med en dörr gjord av timrad al. Över fönstergluggarna hängde djurhudar, taket var av halm och väggarna smutsgrå. Inte ett värdshus han i normala fall hade besökt, men detta hade väckt hans uppmärksamhet. Från den lilla oansenliga byggnaden hördes ett oljud, inte utav denna värld. Kanske kunde källan till oljudet vara upptakten på ett nytt äventyr. Mannen sköt helt sonika upp dörren och stannade till för att låta ögonen vänja sig vid skumrasket inomhus. Det lilla ljus djurhudan släppte in blandades med ljuset från små koner av talg som fräste i de sortiga hållarna längs väggarna och lyckades knappt skingra dunklet. Förmodligen var det tur. För innan dörren slagit igen helt bakom honom hade han sett den ruttna halmen på golvet, de smutsiga väggarna och det sotiga taket. Beslutet att träda över tröskeln ångrades nära nog när blicken kom att vila på borden som var översålade med kvarglömd mat och annat som man inte ville tänka allt för länge på. Ljudet av små tassar som pillade fram genom halmen gick inte att ignorera och en rysning kröp längs ryggraden. Ett djupt andetag drogs, vilket han kom att ångra ögonblicket luften nått hans näsborrar. Syltan genomsirades av fasans och rädslans surhet medan väggarna buktade utåt då alla ville så långt från det som tog plats mitt i syltan som möjligt. Han slog sig ner på en ledig stol, lade fötterna på bordet och lutade stolen mot väggen för att följa den hetsiga dialogen som fördes. Det enda som saknades var ett stort öl. Mitt på syltans golv stod 9 högresta fejder tätt, som om de ville beskydda gestalten i mitten mot alla tänkbara faror. Rösterna var höga och männen slöt upp i en allt tätare formation. Genom glipor i ringens täthet såg han än ett långt svart böljande hårsvall, än ett par gnistrande gröna ögon, än en kyssvänlig mun. Gestalten i ringens mitt stod stilla utan att tala. Rösterna var så fyllda av känslor som uttryckte samtidigt att den enda som kunde utrönas var ett högt mummel. Axlarna på gestalten i mitten slokade och de gröna ögonen sköt blixtar. En rödhårig man som förde tankarna till en nallebjörn och var den största av männen i ringen upphävde sin stämma.
Alien, du måste förstå. Det är din skyldighet att komma hem.
Den vackre mannen med välansat skägg, grönblå ögon som ytan på en sjö en vacker dag och ett leende som lyste upp rummet tog ytterligare en beskyddande steg mot gestalten i ringens mitt.
Hamish, vi har ingen rätt att tvinga henne.
Hamish brusade upp. Ögonen gnistrade argt och händerna knöts i ett försök att lugna ett explosivt temperament lik gnistrande rött som håret på hans huvud.
Har vi inte? Hon är vår lilla syster och ett år ute på vägarna alldeles ensam är mer än tillräckligt.
Blotta tanken på att åter släppa taget om henne fick kallsvetten att bryta ut i pannan, näsborrarna att vidgas och käkarna att spännas. En stor näve greppade systerns arm. Du följer med oss hem.
Hamish!
Ilsket bönfallande såg hon upp på honom.
Det är mitt liv och ni har lagt er i tillräckligt mycket. Ett helt år utan er borde bevisat att jag klarar mig själv.
Återigen tystades protesterna i en kör av arga mansröster som högljutt talade om för henne att valet inte var hennes att fatta. Hon skulle med dem hem om det så skulle släpa henne dit i håret. Evan, Rob, Brian, Hamish, Lyne, Duncan, Alasdair, Seamus och Sean måtte vargarnas klan fånga er och flå er levande. Ringen delade sig och gestalten i det smitt marscherade ut ur syltan med tunga steg, ljungande mörkgröna ögon och packningens längd över axeln. Mannen som åsett den högljudda diskussionen med förundrad min log snett och bestämde sig för att hon var den han letat efter. Han reste sig och följde de två männen som skyndat efter kvinnan ut genom dörren. Kvinnan satt vid brunnen med huvudet nedböjt och med ögon som verkade se långt bort i fjärran. Håret glänste som korpvingar i det obarmhärtiga solskenet och munnen fick ett bestämt drag över sig när hon verkade fundera över sin situation. Kanske önskade hon att hemmet aldrig lämnats, för en smak av frihet hade lett till en önskan om mer. Kanske önskade hon att hon blivit välsignad med 5 bröder istället för de 9 hon nu hade. Även om kärleken till dem var oerhört stor och tanken på att leva utan dem någon längre tid skar i henne som tusentals svärdshugg, hade hon inte haft något val. I all sin kärlek visste det alltid hennes bästa, och det var där i problemet låg. Det fanns alltid där för att ta emot alla livets stötar, törnar och glädjeämnen, men i all sin välvilja och kärlek hindrade de henne från att leva sitt eget liv, från att bli den bästa versionen av sig själv. Hon såg dem komma mot sig, 2 av hennes 9 bröder. Känslorna den väckte inom henne var av samma slag, men ack så olika. Seamus fick ett leende fyllt av systerlig kärlek och tacksamhet, för att det var just han som kommit ut då det brukade gå att resonera med honom. Han stannade en bit bort och vände ryggen mot henne för att ge dem den lilla avskildhet som var möjligt att ge. Alasdair gick mot henne med väl avmätta steg, som alltid var klädd i en vit halvöppen skjorta, svarta byxor och stövlar som alltför sällan putsades. Det kolsvarta håret var rufsigt och rörde sig en aning i vinden. Hakan skuggades av skäggstubb och på den breda munnen spelade ett vemodigt leende som speglade en sådan längtan att hon kände hur ögonen fylldes av tårar som hon vägrade fälla. Glädjen över att återvila ögonen på honom hade försvunnit lika hastigt som en hind då smärtan i hjärttrakten tog över. Det hon kände för honom var så långt från syskonkärlek man kunde komma. Efter den där första trevande kyssen för en handfull år sedan, som hon hade lyckats tvinga till sig en kväll när hon druckit alldeles för mycket, hade de först undvikit varandra som mantpesten. Under en sommar och en höst hade de lyckats med konststycket att aldrig vara ensamma. Tills en vinterdag när han sprungit på honom i en tom, dåligt upplöst korridor där ingen av dem borde ha befunnit sig. En enda blick hade varit allt som krävdes. En endaste blick. Kyssen den delat hade bränt sig djupt in i hennes sinne och undermedvetet jämfördes alla kyssar efter den med den där första riktiga kyssen. Det hade stulit till sig tillfället och kyssar under årens lopp. Fler än det borde ha gjort, men långt färre än det önskat. Kyssarna hade blivit hetare, intimare och till slut inte varit tillräckliga. Mer än redo att ta det sista steget hade hon inte sett någon annat val än att lämna hemmet, familjen och honom. trots smärtan det åsamkade henne. Ett trevande leende växte fram på läpparna, medan sorgsenheten i ögonen byttes till kärlek. Oavsett vad skulle hon alltid älska honom och förbanna de krafter som gjort dem till syskon. De mörkblå ögonen lyste av kärlek när han slog sig ner bredvid henne. Alas Dair drog in henne i famnen. Hon såg upp i det välbekanta och vackra ansiktet som pryddes av en liten nymåne tatuerad på högra kinden under ögat. Samma märke som hon bar broderad på en armbindel på högra armen. Vemodet drog munnen uppåt i en grimas för att försvinna helt. Uttrycket i ögonen övergick från ett ögonblick till ett annat, från kärlek till lusta. Deras läppar kom samman i en hetsig, föga syskonlik kyss. Fingrarna drogs genom det korpsvarta håret samtidigt som han vinklade huvudet för att bättre komma åt alla vinklar och vrår av hennes mun. Det enda han någonsin skulle komma att få vidröra. Med möda besinnade han sig, alldeles för snabbt, och drog sig bakåt med skälvande andetag. Oförmögna att helt och hållet släppa taget om varandra vilade den mindre handen i det mycket större. Den grova tummen, märkt av svärdslek, vandrade rastlöst över hennes handlov. Blicken det delade sade allt det aldrig kunnat säga högt. Eilan, du vet att vi gör detta för att vi älskar dig. Hon sträckte upp en hand och lät den vila mot hans kind i en kärleksfull smekning. Ett ögonblick tillät han sig att luta sig mot handen. Tyst och innerligt förbannade också han det öde som gjort dem till syskon.
Alastair, jag vet, men det spelar ingen roll. Med er i närheten får jag aldrig uppleva något på egen hand. Aldrig göra något, aldrig känna.
Hon avbröts av den andra brodern. Seymus lät sina grönblåa ögon spela över syskonen vid brunnen. Å andra sidan, blir du inte lurad, ledsen, bedrövad, du blir inte heller slagen, skadad. Han lät alla de hemskheter en ensam kvinna ute på vägarna kunde råka ut för vara osagda. Seymus visste att lilla systern var klok nog att inse vilka faror hon utsatte sig för när hon lämnade hemmet och skyddet det kunde tillhandahålla bakom sig. Han log förödande. Leendet hade fått mer än en kvinna på fall, och konstigt vore det väl annat. Seymus hade efter åratals vapenövningar en muskulös och solbränd kropp. Som kronan på en hjort kröntes detta av ett huvud med ett ansikte omgivet av svart hår som bara kunde beskrivas som vackert. Alldeles för vackert för att sitta på den reslige brodern. Handen lösgjordes ur Alastairs när hon reste sig och såg Seymus stint i ögonen.
Det är just det jag vill. Jag vill leva, även om det innebär besvikelse, hjärtesorg, törnar och skador. Ni kan inte skydda mig i all evighet. Ni måste släppa taget.
Desperationen sken ur de gröna ögonen. Utan tvekan skulle hon långsamt tyna bort om den nyfunna friheten togs ifrån henne. Bröderna utbytte en blick och fattade ett ögonblickligt beslut.
Om det är så du känner, gå och lev ditt liv till det fullaste. Men lova oss att du inte är borta mer än ett fullt år innan du kommer hem och hälsa på. Kom hem till din födelsedag, Eilan.
Seymus gav systern en björnkram som lyfte henne högt ovan mark. Ta vara på dig. Om det låter något hända kommer jag personligen att klå upp dig. Löjet låg på lur i rösten. Trots det visste hon att han var allvarlig. Utan tvekan skulle han hålla henne personligt ansvarig för allt som skulle kunna komma att hända. Seymus satte ner systern på marken, släppte henne och gick tillbaka in på värdshuset för att delge det andra beslutet. Alas Dair och Eilan omfamnade varandra. En sista kyss, och också han gick in till det andra för att försöka få dem att förstå varför det var nödvändigt att låta henne gå ut i världen återigen, utan skyddet de kunde tillhandahålla. För ett ögonblick tillät honom rädslan av att vara ensam och sorgen över att åter behöva lämna dem övermanna henne. Beslutsamt tryckte känslorna ner och äventyrslysten grep återtag om henne.
packningen slängdes över axeln och hon började gå längs gatan med bestämda steg.
Ja, det där var nästan hela första kapitlet utav boken Saknad i Dödens sagaserien av Tess Williamson. Vill man kolla in författaren så heter hon Tess Williamson-författare på Instagram. Vi får se om vi fortsätter läsa mer från den här boken. Jag ska i alla fall läsa lite grann från den andra boken i Dödens saga. Det kommer i ett senare avsnitt. Tusen tack till dig som har lyssnat. Vill att du ska läsa in någonting som du har skrivit, ta kontakt med mig på Instagram @enfantasystund. Men nu säger jag tack för den här stunden.